Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
God morgon!
God måndag morgon!
God morgon, god morgon!
Alltså det är ändå din inställning en måndag morgon, Lisa, måste jag säga, kändes bäst här idag kanske.
Ja, en liten sång. Och den speglar hela livet.
Den gör det, va?
Som en jävla fröjd allting bara.
Ja, början på veckan bara. Vi vänder blad, känner jag. Yeah. Man älskar ju måndagar.
Nu vänder vi blad Örebro, eller vart var det kungen var.
Och inte, ja, han var i Örebro med så Arboga.
Ja, så kanske det var. Ja.
Eller om det var tvärtom. Ja. Ja. Fast han vände väl blad när det var den här stripphistorien, va?
Ja, det kanske han också gjorde. Ja, ja, han var välkommen Arboga och var i Örebro. Ja, just det. Ja. Ja, välkomna alla funkis. Eller ska vi säga fel då? Välkomna alla. Ja. Nej, hej och välkomna till funkis. Ja, icke-funkisar. De är också välkomna. Alla är välkomna. Puss och kram och hej och hej.
Ja! Hur gör vi det här?
Hur gör vi det här? Vi är lite sena med podden, vi ber lite om ursäkt för det. Vi har haft diverse olika saker, så det är svårt att få ihop. Trots att vi kör varannan vecka så är det, vi är bra på, så glömmer man bort det lite. Så oj, vi måste podda och så.
Ja. Och så händer det saker, livet kommer emellan.
Så är det. Livet och det är ingen hemlighet att min yngsta sons gudmor gick bort i cancer alldeles för tidigt förra veckan. Så därför sköt vi upp det några dagar.
Ja, herregud.
En av våra mest trogna lyssnare.
Ja. Nej, det är för jävligt, Eva, det. Jävla skit.
Ja, det är precis vad det är. Så att jag har hedrat henne lite här i helgen också.
Ja, såklart.
Och då tänker jag så här, hur pratar ni om det? För det är ju väldigt speciellt. Alltså dels med barn överlag att prata om döden. Men också, tänker jag, med alla tankar och våra funkisbarn. För Frans hade ju, hans farfar gick ju bort här.
Ja, just det.
I november. Och då, det blir liksom så påtagligt. För det är ju ingenting man pratar om när det inte händer, tänker jag. Det är ju inte så att om inte barnen själva tar upp det. Och så
då
kommer de ju till
relatera
ålder
till något verkligt på något sätt.
Ja, precis. Mm. Och sen så barn har ju ingen, när de är små så tror de ju att alla är odödliga. Framförallt föräldrar. Sen inser de ju det vid en ålder. Och då kommer ju lite ångest.
Mm.
Men när det blir på riktigt så där så kommer det ju oftast mycket frågor. Så jag tänker, hur har Kalle och Pelle, har de haft mycket frågor?
Att Emma då, älskade Emma, var ju hos oss på midsommar. Hon bor i Göteborg, så vi ses av naturliga skäl inte lika mycket som vi gjorde förr. Men hon kom på midsommar och då hade hon ju fått en medicin som skulle vara väldigt bra för just hennes typ av cancer, som angrep liksom just de celler som var, ja, behövde det, om man ska säga. Men den var ganska stark, så hon hade inget hår när hon kom. Och barn är ju direkt där, och i synnerhet Pelle. Kalle tittar ju lite mer och Pelle sa, varför har du inget hår? Mm. För att jag har cancer, sa Emma. Och då, där då fick han ställa alla sina frågor. Och jag har en fantastisk bild när Pelle ligger i hennes famn. När hon sitter liksom. Mm. För hon tog in, hade heller inte peruk, utan hon var väldigt easy i sig och den som är hon liksom. Och hon var dessutom väldigt vacker i det. Mm. Och så fick han fråga, smittar det? Nej, sa Emma. Kommer du dö? Ja, men jag hoppas att det ska dröja ett tag. Sen så hände det saker som gjorde att det tyvärr gick fortare. Men ja, och sen var det ingen mer med det. Sen frågade inte han någonting mer om det med att, håret och cancern. Och så. När hon hade åkt hem så frågade han lite mer om cancer. Och giftormar har han ju lärt sig att ett visst gift ifrån ormar kan bota cancer. Så han var så här, vi måste skicka det till Emma, sa han då.
Ja.
Sen meddelade jag barnen i veckan att Emma, hon klarade inte av cancern mera. Och då blev han ganska bekymrad och sa att mamma, vi skickade ormen. Det kom för sent. Vi skulle ha skickat ormen.
Mm.
Och så tittade han på mig, Pelle, helt plötsligt. Så från sitt där jättespidare så satt han ner och tittade på mig och sa han, mamma, är du lite skör idag?
Mm.
Så att han gick liksom in och kände och förstod. Och sen så, och Kalle sa, oj vad sorgligt. Och så direkt, vad hände med hennes barn? Hamnar de på barnhem? Nej, de har ju sin pappa och det finns massa människor. Ja, vad bra. För de är inte alltid så snälla på barnhem. Nej, så nu har ju ni sett på filmer och det är inte riktigt så det ser ut idag och sådär. Men ja. Ja, och sen så var jag ringde med det. Och så i helgen så sa jag någonting att vi hade pratat med hennes barn. Och jag sagt att vi måste bjuda upp dem och hälsa på. Och då sa Pelle så här, mamma, jag är inte riktigt redo att prata om det än. För jag är fortfarande lite skör.
Mm.
Så jag tyckte det var lite fint faktiskt. Att han
det var liksom, jättefint.
Mm. Ja, de tog in på lite olika sätt. Men förstod ändå.
Ja. Mm.
Och ändå så är det ju väldigt liksom ogreppbart, tänker jag. Framförallt eftersom hon då inte, när det inte är en person som man träffar dagligen som går bort, så är det ju inte så greppbart.
Nej,
för hon skulle ju kunna vara i Göteborg.
Jag skulle ju träffa henne idag. Jag skulle på riktigt träffat henne idag.
Mm.
Och det är ju så här ogreppbart. Men, så, ja.
Ja, ja, fy fan. Mm. Men och man, och det som du, och att också så här, Pelle tar upp att så här, jag är fortfarande lite skör, att man, att de många gånger tycker att man kan tänka att så här, våra funkisbarn, de går ju ofta så här, snabbt vidare till något annat. Oj då, oj vad sorgligt. Ja, men hur, nu måste jag gå till mitt Lego eller så här, Legogubben, jag tappar bort en Lego, att de så här, skiftar på, så jag svant i varje fall. Men däremot så kan det bubbla upp sen ganska liksom, så då tänker man så här att de bär ju såklart som alla barn och alla människor med sig det. Men det blir inte så tydligt, så ibland då när de är så snabba och skiftar så tänker man sig, jaha, då var det borta, men, eller borta, men att de har gått vidare lite. Men det finns ju där. Och vad fint att han uttryckte det. Och liksom,
ja, men verkligen, och jag vet att normalstörda barn som drabbas av hård sorg, de får ju ofta hjälp i Stockholm och någonting som heter Randiga huset. Och man kallar det ju Randiga huset för att barn så tydligt sörjer i ränder. Det kan vara svart, jättemörkt, och så ser de en spännande leksak och så går de dit och ser livet vitt ett tag, men så kommer sorgen tillbaka att bli så här randigt hela tiden. Och det är väldigt tydligt, våra barn funkar ju också på det sättet. De har ju ofta samma känslor och tankar, men det kanske inte yttrar sig på exakt samma sätt. Och det är ju igen det här med att de är liksom, även om de har funktionsnedsättningar, så är de ju också en variation.
Ja.
Och jag tänker att det är så intressant, jag tänker ofta på det. Det här med att då våra barn är annorlunda. Ja, men säger vem? Vem vet vad som är då, om det finns något rätt eller fel? Liksom, tänk igen. Jag slår så ofta av det. Om man bara förstod att vi har samma ingredienser i oss, men vi yttrar det på olika sätt. Tänk om vi kunde bara liksom anamma det och förstå det lite mer. Allihopa.
Vad menar, men sen handlar det väl också om att de ofta så kanske våra barn inte gillar att prata så mycket och uttrycka sig så mycket. Men jag tror nog att det ligger mycket och liksom, de grubblar nog på mycket. Jag tror nog att det är den här stora databanken som de ju ofta har. Att det ligger lagrat där. Och jag tror att de, precis som du säger Peter, att vi tror att det är så snabba svängningar för att det är så här, oj, här hittar jag en legogubbe, okej då. Eller, och framförallt om man säger någonting, man säger så här, Frans farfar har gått bort, oj då. Och sen nästa sekund, vad ska vi äta för middag? Alltså att det är så snabba svängningar. Men jag tror inte att det betyder att de tänker mindre. Nästan snarare tvärtom. Nej, att det är ut ur
systemet för den sakens skull.
Nej, utan det är kanske också ett sätt att liksom skydda sig själv lite. Att de stänger av och så går de in i sin egen tanke.
Jag har ett annat exempel på det, för att vi har gett bort kaninerna.
För att... Har ni gjort det? Ja, jag trodde jag skulle få dem där ett
tag. Ja, jag såg nu en liten besvikelse hos Petra.
Nej, men så här. Grejen var att jag tyckte väldigt mycket om de där kaninerna. Men det var ett ständigt dåligt samvete för mig. För att dels bara att se djur i bur mår jag dåligt av. Och jag tog inte upp dem och gosade med dem som de behövde. Och faktum är att Kalle tyckte om tanken på att ha kaniner. Men han var ju aldrig där. Och ganska ofta så sover jag inte hemma. Då så ska man alltid ha någon som matar dem. Det var så ständigt liksom... aber. Plus att det inte är helt gratis att få kaniner som ska äta och hö och halm och nytt och byta. Och, alltså det är ju del meck liksom. Så vi såg till att de här fick ett nytt hem. Och Kalle var okej med det. Och sen så har han inte pratat om det. Och så är plötsligt igår kväll. Mamma, jag är världens sämsta pappa. Då kom det. Apropå det vi pratade om. Att han så här, jag borde ha... Och det var en helt ny sida av honom, att han helt plötsligt hade suttit och tänkt på massa saker som han borde ha gjort. Det har jag aldrig upplevt tidigare. Jag kan nog inte, jag får nog säga det till Sol, att vi kan nog inte skaffa barn, för jag kommer inte kunna ta hand om dem.
Nej, men och lilla hjärtat.
Ja, och då fick jag säga, nej, men det hänger inte alls ihop, Kalle. Så är det inte.
En annan grej tycker jag också som är lite det här, som också är en typ av sorg, det är ju att våra barn ofta få gå igenom separationer. Nu menar inte jag att liksom separationer i familjen, utan jag menar att viktiga personer i deras liv ofta försvinner från en dag till en annan. Det är ju inte liksom, det är ju någonting som är vardag. För det sa Frans, igår skulle vi åka på bio, och då när vi sitter själv i bilen så är det alltid så mysigt, för då blir det lite lugnare om man pratar lite mer. Och då så började han fråga, vad... Jag saknar Linnea, vad gör hon? Det är alltså en avlösare som han hade för kanske 2-3 år sedan. Som var hemma hos oss. En jättegullig tjej. Men jag har ju liksom, jag har ju glömt bort henne. Det har ju varit en massa andra avlösare efter det.
Hon har sprungit förbi som flera andra.
Och då sa jag så här, ja men Linnea, hon, vad gör hon idag? Nej, men hon flyttade ju så hon skulle börja plugga. Och så pratade vi om det. Ja, men han gillade henne väldigt mycket, och det vet jag att han gjorde också. Och då får jag liksom lite så här ont, för att Linnea är ju inte den enda som har försvunnit ur hans liv. Nej. Det här har ju liksom på viktiga personer i deras liv som de verkligen fäster sig. Och att de bara liksom försvinner från en dag till en annan.
Även det kompisar ju gör ju det.
Ja, alltså hela deras, jag menar, det kan vara en taxichaufför, det kan vara en resurs på skolan, det kan vara... Alltså det är så många, det kan ju vara liksom sjuksköterskan på BUP om de gillar någon där, och så helt plötsligt nästa gång så är det någon... Alltså, det är så många.
Det är så viktigt, och det är ju inte så jättemånga som våra barn heller knyter an till kanske. Och liksom litar på. Så det blir ju ett så stort fall. Men sen är det ju också att liksom att de ja, men att det blir... När de deras rutiner är så otroligt viktiga. Så att har de gillat någon och det är vad det är, så bryts både personen och rutinen. Och det känns som att det blir så stora... att det blir stora känslor. Det är ju precis som med alla deras känslor. Att de känner, som du säger Lisa, så de har samma beteenden. Det är klart, de är ju människor. Så alla deras beteenden är ju mänskliga beteenden. Bara att det är på högre volym många gånger. Och att de då kan liksom, man tror att de så här, och så bubblar upp att Linnea försvann för några år sedan. Och det där tycker jag är spännande, när du säger så här, man sitter i bilen. För det där tycker jag, när man, ibland så livet rusar ju på. Och många gånger så tycker man, upplever jag att Svantes liv bara, huvudet bara rusar på. Det är så mycket snabba ändringar och det är så mycket snabba tankar. Och så sen så när han ibland stannar upp, så kan det komma, som du säger, en tanke som är flera, ett minne. Och som uttrycker de det minnet. För många kanske tänker på ett minne, så fladdrar det förbi. Men för de som stannar kvar, så blir det som att, det här måste jag berätta om. Nu tänker jag på det här. Man bara, gud, var kom det ifrån här och nu? Men det sitter, de, jag tänker att deras känslor är flyktiga många gånger, men de är också på djupet så mycket starkare. Ni vet, de kan ju bli, som jag sa häromdagen, så här, Svante, det finns ingen mer kärleksfull person än Svante, men det finns ingen som kan bli så arg eller ångestig som Svante. Men också liksom då, så att det blir så hög, det blir så otroligt tydligt liksom.
Ja, de är ju allt eller inget ofta, skulle jag säga.
Ja, det är ofta väldigt, och så just det här som du säger, att de så här antagligen har gått och grubblat. Frans har ju antagligen tänkt på Linnea. Vart tog hon vägen? Vad hände? Och så kanske vi inte har pratat om det tillräckligt. För att vi tänker så här, ja, men det är så tvära kast. Och han har inte nämnt Linnea. Alltså oftast är de ju väldigt här och nu.
Tycker jag. Jag tänker också på det när man introducerar nya människor till dem ibland. Så kan jag känna så här, att jag vill säga, tänk dig för innan du ger för mycket till mina barn.
Mm.
För jag är ju också rädd att de ska tappa liksom tron på, alltså tappa tillit till människor.
De blir svikna så många gånger.
Ja, de blir svikna. Ja. Liksom människor som de öppnar upp sitt hjärta för och ser som otroligt tajta. Och så plötsligt så är de bara borta. Jag menar hur, för oss är det jobbigt, men för dem blir det ännu större också för att människor är viktigare för dem, för att inte vimlar av kompisar. Nej. För att inte vimlar av möjligheter. Nej. Så att alla de här blir ju superviktiga individer liksom.
Och där tror jag att det är både, alltså verkligen så. För att det är ju som du säger att så här, de har svårt att hitta vänner eller hitta liksom relationer. Och när de då försvinner så blir det ju extra skört. Och där tror jag också att det finns en dimension av oss föräldrar. När vi ser så här Gud som säger så här, man kommer in och någon ger så mycket till ens barn. Något, och så tänker man så här, nu kommer de försvinna. Att man också är så himla orolig själv. För man vet liksom så här, nu kommer, så att det är nog jättemycket ens egen också ångest.
Ja, vi bär ju barnens sorg mycket större än vad de gör, det vet vi ju.
Så att man är såhär, gud nej, åh vad fint, nu uppskattar Svante eller Pelle eller Kalle eller Frasse det här så mycket. Och snart så kommer det vara borta. Så man hinner ju själv också väva in super mycket av sin egen sorg eller ångest i det. Att det liksom känns skört liksom. Och besvikelse, alla våra känslor.
Ja, men det är väl därför vi aldrig riktigt kan slappna av och njuta av att något funkar. Man kan aldrig känna så här, åh tänk att taxiresorna funkar eller åh tänk att avlösningen funkar eller kortis eller
men
skola.
Därför att det känns ju också varje gång som någonting funkar så känns det ju som att det är på lånad tid.
Exakt, det är precis på lånad tid. Det är så man vet bara att det här kommer ta slut. Det är
tunna isen vi går på.
Ja. Ja. Nej, men det var ju som, jag var igår på den här första Alla kan bolla-träningen som det här UF-företaget. Och det var det? Ju, nej men det var ganska mycket barn där och då hade vi pratat om det här och Kalle har längtat jättemycket och han bara, vilken färg har vårt lag och liksom så här superpeppad. På morgonen han bara, mamma jag vill inte gå.
Nej.
Jag bara, varför då? Han bara, jag trodde jag skulle vara själv. Jag bara, Pelle, Kalle, du kan ju inte tro att du ska spela ett fotbollslag själv. Det är ju andra
ingenting omöjligt.
Det är inte bara du och liksom Kajsa som tränare. Och det vet han ju om. Så det hade han ju bara, det var att hitta på för att han skulle ta sig ut. För då kommer hans nervositet att det är andra barn och han inte vet hur han ska bete sig. Och då försökte jag säga, jag körde ni vet den där Alfons-boken när de är så nervösa för att gå till skolan. Så jag bara, men Kalle, jag tror att alla barnen är nervösa. Kajsa och de andra tränarna är nervösa. Du har ju ett försprång här för att du känner Kajsa och du har träffat de andra tränarna. Kom igen, nu får du gå dit och liksom stötta Kajsa.
Ja,
och sen så bara insåg han att jag går bara om Pelle följer med. Så då hade vi lång övertalningskampanj att Pelle skulle stötta sin bror.
För Pelle skulle inte med egentligen.
Pelle skulle inte med. Han är liksom inte liksom så intresserad av bollar på det sättet. Han ska med
sig. Han gillar mjukisbollar.
Han gillar ju inte bollar. Han är bara besatt av.
Men så klev han in i någon roll så här. Det är klart jag gör det för brorsan liksom. Så då blev de så här superbäst en stund. Och så var han med. Och så kom vi dit. Och de är ju så fina med ungdomarna. Och det var jättemysiga familjer och barn. Och flera stycken här med både mamma och pappa. Och man kände liksom så här att det var lite högtidligt på ett sätt. Liksom att barnen fick något. Det som var lite synd då för Kalle. Det var att alla barnen var yngre än honom.
Ah, okay.
Och då låste han sig.
Mm.
Typ bara bebisar. I sin basröst sitter han liksom och säger. Jag bara aha. Och så ville han inte. Och då var liksom. Och det är ju så här leka, lära känna varandra, rulla boll. Han ville ju så här spela fotboll, skjuta och göra mål, vinna liksom.
Mm.
Så Pelle går dit, sätter och lägger armen om honom. Och bara brorsan kom igen, jag finns här för dig. Samtidigt som Pelle bara sprang runt som en galning överallt. Och var högt och lågt. Och, men då var det skönt. Och jag pratade med flera mammor om det där. Bara så här. Man behöver inte bry sig.
Nej.
Här är allt okej. Okay. Mm. För många barn bara gjorde vad de ville. Sen liksom alla föräldrar var ju med och liksom försökte styra upp sina barn och så. Men ingen behövde liksom känna att, något, att man störde. Eller... Så de hade faktiskt väldigt roligt. Det var kanske en 12, 13, 14 barn eller sånt där. Och sen så på slutet så fick de då skjuta straffar. Då fick Kajsa upp Kalle. Och då gjorde vi också lite så här att vi sa till Kalle typ att han var lite så här. Lite förebild, lite hjälptränare. Så här. Då hittade han lite mer sin roll liksom. Men jag hade ju sagt så himla mycket att han skulle dit för att träffa nya kompisar. Mm. Men det är liksom, han har ju alltid liksom, han blir lite impad av de lite större och sådär.
Mm.
Så det var synd, men Pelle däremot, det var ju världens gulligaste lilla kille där, det var ju så många barn liksom. Och så var det en liten kille, som, för Pelle hade ju med sådana här gosedjur. Och då var det ju något gosedjur som det här andra barnet kände igen från en särskild film. Och så tappade Pelle dem på marken och då kom det här andra barnet och varnade Pelle.
Mm.
Och då blev han ju liksom, nu hade han hittat sin kompis. Så att då gick han och sa det och så att tack så mycket för att du varnade mig. Så här. Och så på slutet så fick alla säga vad de hade tyckt varit bäst. Och alla sa så här, och Pelle helt plötsligt bara, ska ni inte fråga mig vad jag tyckte? Och så bara, okej, Pelle, vad tyckte du var bäst? Och så bara satt han så här typ med så här cliffhanger och bara tittade runt på alla barnen. Och så bara tittade han på det här barnet och bara, det var när han varnade mig för mina gosedjur. Så här, jättehögtidligt.
Men alltså du måste förklara på vilket sätt han varnade. Det lät ju, först lät det ju så här att han fick en varning. Att det var inte bra. Men det, han menade att han...
De hade ramlat ner på marken så han varnade för att de kunde liksom på något sätt åka ut.
Han skulle ändå se, ja. Det var
han
ändå fint.
Han skulle ta hand om sina gosedjur.
Han uppmärksammade liksom honom på att han hade tappat sitt
en djur. Hjälteinsats.
Ja, hjälteinsats. Och det var väldigt stort. Ja.
Men just i såna här sammanhang, man älskar ju såna sammanhang när man är med andra funkisar. För att vi föräldrar slappnar ju av. Och jag undrar om inte det, alltså dels måste ju barnen känna av att vi är lite mer avslappnade. Alltså dels,
det tror jag.
För att annars är man ju på tå, för att man inte vill. Det handlar ju inte om att jag som förälder skäms för att Frans ska göra eller säga konstiga saker. Utan jag är ju, vill ju skydda honom mot de andra som kan titta och skratta åt honom.
Verkligen.
Det är det man är rädd för. Men det måste ju vara så skönt även för barnen att känna så här, här passar jag in. Eller alltså så här, hur, ja, undrar hur, de, hur deras tankar liksom är. Ja, eller om de bara skiter i det. Jag vet inte.
Jag tror många, många skiter i det. Och andra kanske känner så här att de får kännas lite bra.
Mm.
Eller bara liksom känna, som du säger, känna ron. Att det inte ställs så höga krav.
Ja, men jag
tänker
att för en gångs skull kanske inte. För att jag menar, även om man försöker dölja att så här, man är, om man hade varit på en annan typ av sån träning och Pelle hade ränt runt så hade du känt så här, gud vad han stör, gud han förstör för de andra. Han är iväg, alltså han bara inte lyssnar, han pratar hela tiden eller vad man nu gör. Att så här, att din, även om man försöker att inte vara så här tyst nu eller liksom försöka styra dem, så blir man ju stressad. Vilket gör att ens energi går upp och blir annorlunda. Och att bara så här, att inte de behöver känna det. Även om de inte liksom kanske tänker så, åh, äntligen får jag vara som alla andra. Men att det bara är så här ett lugn och ro. Precis som du säger, Lisa. Att så här,
ja, men om man sitter med de andra bara föräldrarna och ler åt barnen. För att det är inte så här, oj vad händer här? Utan så här, åh vad det här är
din mysigt. Energi, alla föräldrars energi också mot barnen, tänker jag. För att vi föräldrar är ju så på tårna hela tiden. Och liksom på den här tunna isen. Och med lite andan i halsen liksom.
Ja,
och då bara
kan verkligen
det vara så här, gud va, alltså ingen sån energi runt oss heller mot barnen.
Ja, men sen är det liksom också så härligt för att då sitter det var några mammor som satt där jag satt och man börjar ju prata direkt och hur man direkt så här, man känner, man har ju sina behov av att prata om just barnen. Mm. Om saker och ting som är jobbiga och det var någon mamma som sa liksom att hon bara, när mitt barn med funktionsnedsättning var liten då var det ingen som ville umgås med mig och de tyckte bara han var jobbig och den där ungen som bara skrek. Och sen så fick jag ett annat barn som var mycket lättare och då ville alla helt plötsligt vara kompis med mig igen och då kände jag bara fuck off typ. Och den där känslan känner man ju igen att så här, nej. Kan du inte ta mitt funkisbarn så får du ingenting av oss liksom.
Nej.
Och det är så intressant hur man, normalt sett när man träffar en människa så har man en lite uppförsbacke när man börjar prata om viktiga saker. Här är det bara rakt
på kärnan. Det finns ingen spärr, känns det som. Utan här blir man liksom,
för att behovet är så stort. Och vi vet ju också att det förenar oss. Och det kan vara så otroligt skönt att bara prata och känna den där liksom samhörigheten och förståelsen. Och liksom.
Ja.
Vi var faktiskt på, förra helgen så åkte jag med Holly och Frans till Jamp. Och Holly hade också med sin kompis och Holly och hennes kompis liksom stack
iväg. Ni borde ju ha årskort där, Anna.
Ja, men nu var det ett tag sedan vi var där. Men då var det så här, vi måste aktivera, måste göra någonting. Och framförallt känner jag med Frans att det är ju inte lika lätt liksom att hitta på saker. Så vi åkte till Jamp och han tycker att det är kul. Men han är ju ganska försiktig. Så att det är ju inte så att han springer och gör liksom volter som de där äldre. Det gör ju inte Holly heller, men Då står han ju gärna och väntar. De har ju som ett så här, som att man är en person i tv-spel. Det är en tv-stor skärm. Exakt, och så är man den där gubben i spelet. Och där brukar det ofta vara lite kö, men där står han ju liksom snällt och köar på sin tur och så kör han det och sådär. Men så ville han då att jag skulle följa med och ta kort när han hoppade. De har som ett hopptorn med två olika höjder och så hoppar man ju ner så här skumgummi.
Ja, det här brukar, den tyckte Kalle var rolig också.
Mm. Ja, så då går vi dit och då är det ett gäng tjejer som kanske är 12-13 år. Som står där och gör, liksom hoppar, de gör volter
svår
och filmar.
Svår ålder det där ibland när de är
jävla svår ålder. Och i gäng, ni vet när de är så många. Och de hoppar och de, en ligger i madrassen och filmar den andra. Och det får man ju absolut inte göra heller. Liksom. Och Frans, han står ju där bakom och väntar på att de ska hoppa klart. Men de blir liksom aldrig klar. För då springer de upp igen och hoppar, går förbi honom. Så han står ju bara där. Mm. Och då blir man ju galen som mamma. Alltså då vet ju inte jag. Du vet, då försöker jag så här ropa högt så att tjejen också ska höra. Så jag sa, Frans, vet du vad? Du får nog bara gå och ställa dig nu liksom. Så får du hoppa så väntar nog tjejerna på dig. Säger man lite så här övertydligt. Så att de ska fatta de här tjejerna.
Mm. Han blir så stressad. Exakt.
Och han stressar för det är någon som liksom ligger och det här finns garanterat också på film. För att jag står ju beredd och filmar. Så att det finns säkert också hela den här funkismamma. Stressen finns nog filmat när jag står där och bara hoppa nu Frans, nu är det din tur. Alltså, och jag bygger upp ett sånt liksom nästan hat mot de här.
Rent
ja, faktiskt.
Hat.
Nej, men man blir till slut så här vansinnig. Låt ungen få hoppa, skärp er. Så känner man ju. Alltså, det är ju det, så skulle jag inte känna för utan hade det varit
jag hade
Dexter,
nog inte
så hade
låtit
man ju
lika snäll som du gör tror jag. Jag hade
bett också
dem att
typ
bara flytta
att tjejer, nu får ni vänta lite. Det finns fyra i kö. Flytta på.
Ja, men jag
tänkte
liksom,
att du kommer dit.
Ja.
Du
är
jag kommer
klar.
Dit och till slut så går jag ju upp med Frans. För det jag skulle komma till också det här att innan så kanske Frans inte brydde sig så mycket eller man upplevde inte det. Nu märker jag att han blir ju förnärmad. Så ja, att han blir ju också lite ledsen. Nu börjar han liksom
mer
medvetna. Så att då går han ner och så är han jättearg. Så säger han så här, de följer inte reglerna de där tjejerna. Och man får inte ligga där. Och jag hatar dem. Och så är han liksom, han blir så upprörd och skäms. Och liksom går iväg. Och säger så här, men hjärtat kom, jag följer med dig upp. Jag hjälper dig. Så morsan går ju upp där och står som en polis. Och ska stoppa liksom.
Ja.
Men då är det ju, då kan man ju hoppa bredvid fast lite längre ner. Och där är det ju barn som är liksom 3 år som kastas ut. Och mammorna tycker det är kul att de har boll, liksom leker i bollhavet sen. Och någon ligger och kryper.
Jävligt dåliga på att följa reglerna.
Då blir man ju också irriterad på de här föräldrarna. Plocka upp ungar. Alltså man blir ju själv som en polis här. Det är ju väldigt frustrerande. Ja, så han vågade inte hoppa då heller. Och sen så går vi ner och han är liksom ledsen. Och han känner sig misslyckad. Och sen så går de där tjejerna iväg. Jag bara, spring upp nu Frans. Ja, ska han gå upp. Då kommer ju de och springer om honom igen. Så då så hugger jag tag
i. Nu blir jag galen.
Nu jävlar.
Ja. Då hugger jag tag i en kille som jobbar där. Och bara, skulle du kunna hjälpa mitt barn där uppe? Det verkar inte vara någon ordning här idag. Du vet, jag blir helt så här.
Jag ser det framför mig. Brana.
Och den här unga killen liksom.
Sandhams Anna måste fram. Ja.
Då fattar han ju inte vilken som är Frans. Så då går han ju till någon av de här 3-åringarna som får hoppa. Ja, men du vet, man bara känner, vad fan är det här? Till slut. Men då är det ju liksom, då har jag inget tålamod kvar. Så det är så här, okej, nu är det nog Frans tur där uppe då, om alla lugnar sig. Du vet, då håller jag ju på att spåra fullständigt. Till slut så får ju Frans hoppa och han är ju jättelycklig. Hade han inte fått gjort det så hade han ju också känt ett misslyckande.
Ja,
liksom. Det var så viktigt för honom att, men problemet är ju där också att han köar ju för han har lärt sig att det är det man ska göra. Han tränger sig inte för man ska hålla sig till spelregler. Och de andra barnen går ju bara, för han står ju still. Han tar ju inte för sig. Han vill ju också att det är perfekt. Det ska ju inte krypa något barn på bollhavet, för man kan göra illa.
Ja,
det är så mycket. Och så ska jag också räkna till 3. Han ska också höra när jag räknar till 3. Så jag står ju där, 1, 2, 3. Han bara, jag hör det inte. 1, 2, 3. Alltså, man skulle ju vilja se det här utifrån filmat. Och så sitter det ju då, bredvid det här hopptornet så är det en liten så här madrasshög där det sitter pappor och mammor och surfar på sina mobil. De måste ju undra, vem är den här sinnessjuka mamman som har stått och skrikit och följt med upp i tornet och ner?
Ja, men fattar du vad vi får göra? Jag tänker innan. Det som, alltså, jag tänker på lite grann som i somras när man på med de här debatterna kring Gröna Lund och Liseberg och sådär. Jag tänker, våra barn, de på Jump, på de här ställena, så kan de faktiskt också tillgodose sig roliga saker.
Ja.
Men vi får ju fan jobba arslet av oss, både vi och dem, för att få till det. Och jag menar, alla andra de barnen som är där, som springer förbi och som hoppar och grejer. De har kompisar, de är ute och cyklar, de är hos kompisar på kvällarna, de är på Gröna Lund ena dagen och Jump andra dagen. De har alla möjligheter. Våra har inte det. Varför, liksom, varför ska man göra det svårare? Kan vi,
galen. Nej, det är oerhört frustrerande. Alltså man blir så... Det känns som att de är, som de andra är liksom bufflar. Och våra barn bara får stå. Och, alltså, nu är det ju inte så.
Ja, men de
det
blir, har ju lite det andra blir så behov. De behöver ha det blir lite lugnare. Och det får liksom inte vara för hetsigt. Och...
Nej, men och då är det ju precis. Det kanske skulle vara någon särskild tid eller så vidare. Och så vidare. Men det som du också säger, Anna, som jag tänker är så här. Vi som funkisföräldrar. Hade jag varit där med inte funkisbarn. Så vi har ju så andra glasögon. För hade jag varit där med Polly eller med några andra barn bara liksom och varit, då hade jag ju direkt sett så här, hallå, nu är det ett barn som står och väntar och vi behöver få vara med. Alltså jag hade ju sett Frans, även om inte Frans hade varit mitt barn.
Ja,
för att
såklart.
Man har sådana tydliga, oj, nu har den där pojken stått där jättelänge. Men det är som att, har man inte levt i det så är det som att man inte, det har vi pratat om 1000 miljarder gånger, att så här, man fattar inte. Man kan inte liksom, att man bara,
och sen så ska man inte heller glömma att
kidsen löser det där. Man bara,
nej, och det där tycker jag faktiskt är en grej som ju Frans har lärt mig. Precis som du säger, att jag tycker att jag är lite mer omtänksam när jag är, om jag är med Holly på ett ställe eller med Dexter eller någon av mina andra barn. Att jag ser andra barn också, att jag inte är en så egoistisk mamma som bara ser att mitt barn har kul. Utan jag kan faktiskt se så här, nu är det nog den här personens tur att hoppa eller ni måste låta. Att man tänker lite större faktiskt. Men alla har ju inte de glasögonen.
Och vi ser ju också. Vi vet ju vad vi ska titta på. Vi märker på så små detaljer. Att här är någon som behöver ett litet, en hjälpande hand. Men jag tänker det finns ju så extremt många. Där man hör faktiskt så här, vänner. Där något barn kanske har mått dåligt. Eller känt sig mobbat eller så. Så kontaktar de föräldrarna till de andra barnen. Och de är så här. Nej, det skulle mitt barn aldrig göra. Alltså att de liksom är så här, att de bara, de ser stänger inte, de vill inte se.
Nej,
och det är bara deras barn som är viktiga. Och jag tror att det är väldigt många som är så. Det märker man även på de här ställena. Deras barn, det är klart att man tycker sitt eget barn är viktigast. Men i min värld betyder inte det att jag skulle behandla andra orättvist. Nej. Tvärtom, jag behandlar snarare mina egna barn hårdare än andras. För att när jag är ute så vill jag vara rättvis och vill att det ska vara schysst och så. Men det är långt ifrån alla som är sådana.
Så är jag också. Jag utgår ju nästan ifrån att mina barn har gjort fel. Alltså om det har hänt någonting någon gång och någon förälder ringer. Alltså det här gäller ju inte Frans då, utan mina andra. Då utgår jag från att så här, ja, det är säkert mitt barn som har gjort fel här. Det är ju taskigt att utgå från det. Men sen så tycker jag också att det är viktigt att tänka så här, oavsett vems fel det är. Vi föräldrar är ändå till för att guida och hjälpa våra barn. Och de har rätt att göra fel och de har rätt att bete sig illa för att vi ska liksom lära dem. Då tycker jag också att det är jätteviktigt att så här, egentligen så är det strunt samma vad som har hänt och vem som gjorde rätt och fel. Man måste utgå från hur de känner. Om ett barn känner sig utanför, mobbad, ledsen, kränkt eller vad det nu är. Då spelar det ingen roll vad som var rätt eller fel. Utan då måste man ju lösa det. Hjälpa dem att
det
nu...
finns en bif och den löser man oavsett.
Men alla föräldrar är ju inte samarbetsvilliga där. Utan det är som att istället för att så här, det här ska vi två som föräldrar guida våra barn och hjälpa varandra och bli sam. Så är det som att det är en fight mellan föräldrar. Nej, det var inte mitt barn. Alltså, sånt där kan jag bli galen på.
Ja.
Och den är ju ganska stor i funkisvärlden också. För våra barn är ju ganska... Alltså, det är ju ingen som ger sig. Alltså, de hamnar ju lätt i konflikt. Ja. Det ingår ju någonstans i hela diagnosbilden. Och där är jag jättenoga med när jag träffar föräldrar. Att så här, om någon säger, åh förlåt mitt barn. Och då säger jag, vet du vad, jag är rätt övertygad om att mitt barn var väldigt delaktig i det också. Och att de är två om det här. Nu ser vi bara till att de löser det och blir vänner. Det är ju så man vill liksom...
Ja, verkligen, det är ju det som spelar någon roll. Det är ju att de blir glada och sams.
Ja, men och det är väl ofta så i ett bråk eller ett tjafs mellan två barn. Oavsett vilka barn så är det ju inte så här, en är dålig och en har gjort rätt. Utan det är ju alltid, och det är alltid en snårig väg framåt hur man, alltså så här, alla är medskyldiga till en liksom ett tjafs. Ja, men det var han som gjorde, jag gjorde inget. Nej, men om du inte gjorde något, då kanske man kan gå in och hjälpa till. Alltså det finns ju alltid.
Ja, ja.
Men, det är väl liksom, kontentan är väl att, vi då som funktionsföräldrar, man kämpar på om man har puls liksom på slag hela tiden och så vidare. Men kanske, då om vi får klappa oss lite på axeln, så ja, får man en lite mer ödmjuk inställning till livet och till barn och till situationer liksom.
Absolut.
Det var också så roligt ska jag säga då, när vi var där på Jamp så, jag jobbar ju med Let's Dance och Frans gillar ju alla typer av tv-program med utrustningar i och sånt där. Och han älskar ju Let's Dance. Och då kommer Cecilia som är dansare i Let's Dance, för hon är där med sin son som heter Hugo. Så hon kommer fram och börjar prata med mig och Frans tycker att det är väldigt spännande. Han har ju träffat henne på Let's Dance, men nu var ju det nästan ett år sedan, men han står ju och tittar och du vet sådär. Och de pratar och han säger hej till hennes son Hugo. Och så är han lite rolig, för när de går så säger han så här: Hugo, har han möjligtvis krympt eller? För det finns också en dansare som heter Hugo.
Ja. Ja.
Fast han skojade ju då, det var ju inte så att han trodde det på riktigt, men de var väldigt roligt. Ja, och sen så stöter vi på dem en gång till. Och så står vi och pratar lite och då så säger Frans så här: ursäkta, mig Cecilia, men skulle jag kunna få ta en bild med dig? Och det här var ju liksom, det var ju han själv som sa det, det var ju inte att han hade kommit till mig. Och sen så i bilen hem så sa han: ah, det är otroligt, tänk att jag fick ta en bild med Cecilia. Och han var så glad för den här bilden.
Åh, gulle.
Och då sa jag så här: ja, men kände du inte igen henne först, eller varför frågade du? Du frågade ju inte på en gång. Nej, jag ville fråga, men jag vågade liksom inte riktigt. Jag var så rädd att hon skulle säga nej till mig. Så då hade han liksom inte vågat. Men sen så hade han tagit mod till sig och frågat. Och han blev så glad att hon tackade ja då till den här bilden. Och då tänker jag också att det är också en grej. Så här, förstå vad många gånger de säkert känner så. Att de inte vågar saker för de inte tror tillräckligt på sig. Alltså det tror jag inte bara gäller en sån här sak. Utan jag tror att de överlag är så rädda. Det kan ju gälla kompisar eller gå före där och hoppa i tornet. Att man vågar inte. För de är så himla rädda att de ska få ett nej eller bli tillsagd. Eller, eftersom de ofta är väldigt kravkänsliga också. Ja. Att de har det där
skulle
liksom.
Skulle aldrig våga fråga en sån sak. Aldrig någonsin.
Nej, Svante heller.
Nej.
Svante var ju lite han var ju lite förtjust i en tjej som gick i hans klass förut. En tjej som ju bor på Storholmen, Lisa. Som, eller
ja,
bodde.
Just det. Ja,
och han gick då i samma klass som henne. Och han tyckte ju, så märkte man så här. Han liksom varje gång om vi skjutsade honom på morgonen så kom hon med sin mamma eller pappa. Då duckade han så här i bilen. Jag bara, nej men. Och sen inser jag så här, men han är ju liksom lite, tycker att hon är lite fin. Så liksom under ett års tid så peppar jag bara, har du pratat med Signe som han hette någonting? Han bara, nej jag törs inte. Jag bara, men du kan ju säga hej. Hon tittade lite på mig en gång. Jag bara, men säg hej. Då går han liksom ett helt läsår och törs inte ens säga hej till Signe. Men
så här, det är så gulligt.
Slutet av terminen så tog han säga hej. Han bara, först så började han bara, jag kan vinka. Så då vinkade han så här lite ibland.
Men
tog det inte säga hej. Men sen så tyvärr så slutade hon i hans klass. För de har också så lång resväg till skolan. Så att de bytte skola. Men det var väldigt gulligt. Och det var så här, ett helt år. Och tog det inte säga hej. Så att det krävs mycket. Det gör det ju för många. Men det är
intressant. Att så här, våra barn som oftast är väldigt gränslösa. Ändå har någon typ av spärr i sig. För att det är ofta det man tycker att de inte har riktigt. Att det kan komma vad som helst.
Det är det jag säger. Samma innehåll men det bara kommer ut lite olika.
Ja. Ja.
Det är ju för,
Och det är därför man heller aldrig lär sig. För det kan vara så jävla olika.
Men från det ena till det andra. Petra, vet du att Anna och jag, apropå Let's Dance, vi har ju haft en liten, ett litet jobb tillsammans som nu är klart.
Jaha.
Att min programledare Rickard ska vara med.
Nej.
Jo, visst, han
men vi måste gå på det jobbet. Tillsammans då, Lisa. Vi ska gå tillsammans.
Ja, men eller, det måste vi göra. Men jag kommer inte ha med några barn.
Nej, barn får inte vara med på sändningen. Det är barn, alltså det är typ 18 års 15.
Kan inte jag få följa med även fast jag inte jobbar med Rickard?
Jo, det är klart du får. Ja,
det går dit. Det vore ju fruktansvärt roligt.
Ja, gud.
Alla är inkluderade och välkomna här.
Det är bra. Det är bra.
Jag måste bara berätta en grej som hände förra veckan med Frans. Frans har ju då, han är ju ganska teknisk och sådär. Och han, nu håller han ju på mycket med social media som han själv pratar om hela tiden.
Social när man media. Frågar
Hur som helst. Han har Snapchat och skickar med sina liksom skolkompisar. Så att han har ju privat och allt sånt där. Och så var jag med Melvin på hockeymatch och Henrik var hemma med barnen men åkte bara snabbt och hämtade Dexter som var på träning. Och då ringer Vilgot och säger så här: pappa, jag tror du måste komma hem. Frans är i upplösningstillstånd.
Oj då. Aha, vad skönt att det inte pappa och inte mamma, tänkte jag.
Ja, jag satt i hockeysek. Så att
jag satt och kommenterade.
Ja. Ja, eller kommentera speaker. Roligt om jag skulle kommentera en hel match. Det ska jag börja med.
Är du speaker då eller?
Ja, men jag kan börja kommentera. Där sådde du ett frö.
Vet inte att det var min... Så jag kom in i filmbranschen. Att jag jobbade som sportreporter på TV4 Uppland. Och sen blev draftad till ett produktionsbolag i Stockholm.
Skämtar
jag har kommenterat ganska mycket hockey. Uppsala
kan du ge mig alla dina tips så kan jag få glänsa. Ja, det är
jag
bra.
Svimmar. Okej.
Okay. Men då i alla fall så... Henrik var ju på väg hem. Så han bara, ja men vad är det som hänt? Då har... så säger Vilja så här, nej men Frans... Han har fått en förfrågan på Snap och det är någon som ber om hans nummer. Och nu har han panik här hemma. Jag vet inte vad jag ska göra. Jag försöker lugna honom men han har panik. Ja, då kommer Henrik hem och då säger Frans: åh herregud, det är katastrof, det är katastrof. då är det någon som har skrivit så här: hej, ska vi bli vänner eller något sånt där? Och Frans svarar: ja, jag heter Frans, svarar han då. Så här. Ja, och då så kommer det ju då någon... lång harang och typ: kan jag få ditt nummer? Och så kommer det ju en bild på ett naket bröst. Alltså det här är ju en sån, ni vet, en sån robot som skickar och vill ha nummer. Mm. Och varpå, när det här nakna bröstet kommer, då svarar Frans så här: åh, herregud, jag är ju bara 11 år.
Bra,
han var ju helt inne på rätt spår.
Och han: åh herregud, det är katastrof, det är vuxen människa vill gått och det är naken bröst, åh herregud. Alltså han var helt i upplösningstillstånd. Men då fick ju, och strax efter det här så kommer jag och Melvin hem också. Och de hjälper ju honom och liksom förklarar och de blockar det här. Och han hade ju inte lämnat ut sitt nummer så det var ju ingen katastrof på något vis. Och han fick ju hjälp. Och vi var ju också så här, gav honom jättemycket beröm för han agerade ju helt rätt. Liksom, och sa till och allting. Men det var ju också, alltså storebröderna, alltså de grät ju av skratt. Alltså det här, alltså du vet, hans svar också: åh herregud, jag är ju bara 11 år. Alltså det var ändå.
Då måste jag berätta väldigt kort. När vi var på väg upp till Åre så var det väldigt halt. Och det var där precis innan nyår. Det var liksom, det var ganska läskigt att köra. Vi åker och precis, ni vet när två filer blir en.
Ja,
när de har gått ihop så kommer det en bil i full kareta bakifrån, vilket Lars hinner uppfatta. Så han kör åt sidan på det lilla som går. Och han sniker bilen med 1 centimeter eller någonting. Han är bara för uppmärksam och ser inte. Så hade Lars inte flyttat så hade vi ju toksmält. Och Lars blir så förbannad. Han blir ju lätt arg om inte så folk sköter sig.
Här från Sundsvallet, Anna.
Ja, precis. Så vi,
ilskan finns ju där, hatet.
Yeah. Nej, och det här var utanför Sundsvall dessutom. Eller Hudik typ. I alla fall så, jag får kolla upp då vem som äger bilen. För han tog regnummer. Vi hittar vem det
gör
är.
Gör du det här i bilen alltså? Kollar du upp, går in på regg?
Jajamän, sitter jag bredvid där.
Som en polis?
Och, det är en kille som bor i Sundsvall. Vi får numret. Såklart. Och Lars bara ringer och ringer och ringer. Och personen svarar inte. Till slut kommer ett sms bara: vem är du? Och Lars, för jag fick ju då svara hela tiden. Jag bara: svara så får du se, skulle jag skriva. Ja, och han bara: men oj, sluta ring eller sånt där. Bara svara istället. Nej, svara inte. Och till slut så bara... Så får jag skriva så här: sitter du i en BMW mellan Hudik och Sundsvall? Så får vi ett svar så här: men jag är bara 10 år, jag kan inte köra bil.
Nej.
Då var ju sonen, han hade 2 nummer.
Nej. Skulle kunna ha varit Frasse.
Ja, och jag är inte helt säker på att det inte var han som körde heller. Han kan ju ha, men vi kollade upp sen, vi såg att han hade 2 nummer. Både så.
Men... Men vad skulle ni säga till människan?
Lars skulle fråga hon, för att så här, hade han som körde om han hade så här blinkat eller stannat till och vinkat och varit så här, fasen förlåt, det blev fel. Då hade man kunnat ta det, men han var extremt nonchalant och körde vidare. Och, alltså, det hade ju kunnat smälla rejält. Mm. Nej, så Lars ville nog fråga lite vad han höll på med.
Ja. Mm. Men ni tog inte det andra numret, utan han hade ångat av lite där efter 10-åringen.
Precis, så att, sen så slutade kokan och gryta.
Nu heter det, men jag älskar att ni är som ett agentpar, du och Lars. Du bara, jag kollar upp regnummer här och bara, svara för att se och bara, well. Bra,
ja, det var
där.
Faktiskt lite otäckt, för det var också så här, det var väldigt halt och det var väldigt liksom, så här, man, det tog ju istället för 8 timmar till året tog det nästan 11 liksom.
Ja, fy fan. Mm.
Och det är läskigt när filerna går ihop så där, för det är ju många som inte har läst hur många meter det är kvar också. Och så kör de.
Jag gillar
och så
inte bara de reversibla körfälten, eller de är bra men de är också jävligt stressiga. För folk bara laddar inför att jag kommer till.
Ja, och det blev ju att vi låg 2 i bredd där det bara var en.
Ja, nej, det går inte.
Nej,
men apropå, jag var ju också uppe, apropå då Åre. Jag har ju, var ju en helg efter förra helgen.
Det var den kortaste skidhelgen jag har talat om för övrigt. Men.
Det var en jättekort skidhelg. Vi skulle åka upp på torsdagen med mina 2 systrar. Och det var en barnfri helg. Och vi skulle egentligen åka upp i höstas, så det blev skjutet på. Och så var det liksom.
Din syster har ju en hus där, va?
Ja, min syster har ett hus i Edsåsdalen. Så jag och min lilla syster ska åka upp från Stockholm med våra män. Och vi skulle åka bil på torsdagen och hem på söndagen. Men sen så var det Svante sjuk. Så han var sjuk och vi hade kommit hem från Italien. Så det blev lite så stressigt, för den blev tidigare lagd helgen. Och det var liksom lite hetsigt att vi hade kommit hem. Och det var inte helt bra timing att åka bort efter bara några dagar. Men då, hur som helst, jag har liksom en liten spaning. Eller jag har en liten tanke här kring min helg och kring olika saker. Men då hur som helst, för att bara komma iväg på den där resan, och det slutade med att vi inte kunde åka upp på torsdagen, så vi flög upp på fredag morgon för att sen åka hem på söndag igen med bil med min syster. Men då som funkisföräldrar, så här, innan man ska åka bort, för mig är det liksom, det är så jävla mycket ångest i min familj. Och mina barn är ångestiga, båda barnen. Polly också, för hon tycker det är jobbigt att somna med någon annan än oss. Och Svante var liksom jätteledsen. Och alltså du vet, så när jag sätter mig i taxin på väg ut Arlanda, då sa jag till Marcus, jag bara, är det värt det? Alltså jag hade hållit på så mycket i typ 2 dygn och bara så här,
haft ett barn som hängde på mig. Och så blir det inget härligt alls.
Och du vet, det bara är så här, så stökigt att komma iväg. Så jag var ju liksom helt slut innan jag kom iväg. Och så visste jag så här, om 2 dagar är jag hemma igen.
Mm, och så ska du upp och hyra skidor och fixa och grejer.
Ja, hyra skidor. Det var så mycket olika grejer. Och så sen så sitta i en bil. Och det var också dåligt väder på vägen hem. Så det tog också jättelång tid att köra från Åre.
Men hann ni njuta någonting?
Nej, men det var väl det. Det var också lite.
Hur många skiddagar fick du?
En och en halv typ. Lite.
Älskar att du är helt besatt utav att det är så kort med skidor. Hur många skiddagar blev det här egentligen?
Nej, det blev inte så många skiddagar.
Blev det en halv?
Ja. Men det var mysigt i varje fall. Lördagen var mysig och vi var i Åre och åkte och sådär. Men då på lördag morgon så ringer, då är liksom fredag kväll, Svante ringer och de är ledsna på kvällen. Och jag säger, kommer ni hem nu? Man bara, nej, vi åkte ju i morse så vi kommer inte hem riktigt nu. Och han har ångest för att åka bil hem på söndag. För att det kommer att ta så himla lång tid. Och du vet, de ringer kanske, ja, jag vet inte hur många gånger. Och sen 10:05 så ringer han på morgonen på lördag morgon och väcker oss. Man bara, du vet, för då var han.
10:05?
Ja, men för då hade barnvakten som skulle sova bredvid honom var inte där. Och det var, du vet, han hade gått och lagt sin annan säng och Svante var hysterisk. Ja, men du vet, det var bara så här. Mm. Det var så stökigt. Men hur som helst, på lördagen hade vi mysigt ändå. Det är ju mysigt och väldigt värdefullt att komma iväg. Men jag märker att så här, vi har ju inte åkt iväg så mycket nu under liksom pandemi och sådär. Så att vi har inte varit ifrån våra barn så mycket. Så det så känner man så här, antingen måste vi försöka få lite mer rutin på det här, men vi har också lite svårt med barnvakt. Nu vill de vara med mina föräldrar kunde inte, och de bor ju uppe i Härnösand, så det är så här, för de åker 45 mil för att ta hand om våra barn ett och ett halvt dygn. Alltså det är lite knöligt. Men så när vi kom hem på söndagen, då har ju Svante, dels började ju inte han i skolan veckan innan för han var sjuk. Så han hade ju sån jävla söndagsångest. Och efter jullovsångest så började skolan. Och det var så mycket ångest. Och det här har jag pratat om förut i podden. Att när man kommer hem efter en resa. Liksom när man har varit borta. Även om vi då fick inte jättemycket paus. För att det var också telefonsamtal hela tiden och så vidare. Mm. Så har man ju ändå fått liksom lite distans till ens liv på något vis. Och det här vet jag att jag sagt tidigare, så hamnar man tillbaka in i funkislivet. Och då vart det också så hård som
jag förstod, alltså
kopiös ångest liksom på söndagen. Och måndag morgon, alltså måndag morgon när vi är på väg ut till skolan och Svante sitter och jag sitter där och försöker och pratar så här. Han bara, ska du gråta nu? Jag bara, nej. Han bara, är du ledsen? Jag bara, tittar på honom så här, nej. Han bara, gud, är du visst det? Jag bara, nej då, det är inte alls. Ja. Typ så. Ja, som ett liksom superfladdrig morsa. Och så sen när jag hade lämnat honom, då bara, åh, kändes det så rinmärkt. Jag bara, gud, det är liksom så. Då blir det liksom dubbelt jobbigt att vara i igen.
För det blir så tydligt i kontrasten liksom.
Ja, och då.
Och det blir så påtagligt hur vi kämpar och hur vi slir. Alltså att det blir som en käftsmäll att komma tillbaks. Att
ha varit i, vecka, kan jag säga, när
man i en låtsasvärld.
Det var det som var min spaning. Vet du vad min spaning var då? Att min reflektion över det här var inte, gällde inte mig framförallt, utan den gällde dig, Lisa. För då tänkte jag så här, tänkte, och jag pratade med Marcus, jag bara, för jag, du får rätta mig om jag har fel, men jag tänker att så här, att många, det är många funkismänniskor som lever liksom separerade, och jag säger inte, men jag tänker så här, för jag kan ibland, har liksom tänkt att så här, ibland, du har liksom gett uttryck för att din, det känns som att du så här har sett ditt funkisliv väldigt tydligt sista tiden, Lisa. Att så här också att så här, och varit lite liksom känt sorg över det och tänkt så här, gud, att så här, och då tänkte jag, undrar om det är för att du också skiftar fokus hela, eller liksom, även fast man alltid är i sitt funkisliv, och jag vet att du har ju ett väldigt stort helhetsansvar i din familj, så du släpper det ju inte även när inte barnen är med dig, men att det blir liksom kontraster så pass ofta för dig. Att det skulle kunna liksom vara, för jag känner så här, jag bara, gud, ibland så känns det som att det är bara lättare att bara leva på i det här. Man bara, för då hinner man inte reflektera och ingenting blir annorlunda, utan allt är bara så här hela tiden, hela tiden, hela tiden. Och liksom, för det är ens liv. Och jag tänker, du både har varannan, inte riktigt varannan vecka, för du har ju fler dagar än vad barnens pappa har. Men att det blir som ett break för dig och komma tillbaka in i det. Och jag tänker också med att, så här, att du med Lars, att han har två barn som inte är i funkislivet. Att så här, kontrasterna måste bli helt utmanande för dig.
Ja, och jag ska vara helt ärlig och säga att när jag är i funkislivet, det funkar inte helt bra för en person som kommer utifrån och inte har haft, och dessutom har stora barn och har haft små och är så här färdig med det. Han tycker inte att det är toppen, och det blir inte helt toppen mellan oss, och barnen tycker inte det är helt toppen alltid med honom. Alltså det blir så här, det blir inte bra för vår relation. Så att mer och mer så är ju inte han med mig när jag har barnen.
Nej.
Utan han är kanske på helgerna, för han orkar inte alltid på vardag, han har sitt och sådär. Så att när jag då inte har barnen och är med honom bara, så känns det lite grann som ett låtsasliv. Det känns ju inte liksom.
Att det inte blir på riktigt, utan nej, det är liksom som en liten tänka, bubbla då.
Jag att och ni tycker lämnar. Det här är lite mysigt att är med honom, men det är inte det här som är på riktigt. Det här är inte mitt liv, utan det är ju det där. Och då får jag ångest inför att det ska komma. Så har jag ångest för att jag känner så. Och så har jag ångest för att jag kanske tycker att det är lite skönt att vara utan. Och ibland har jag inte det. Men det är ju otroligt många fler känslor som helt plötsligt kommer in. Och som är där. Och så känner jag frustration när jag är med barnen, för att det är jobbigt, och för att jag känner det är väl självaste fan att man ska få ihop och älska någon och vara med den samt. Alltså det finns ju saker och ting och noja och ångest över hela tiden. Det finns liksom ingen vila.
Nej. Nej, men och jag tänker att så här, kanske inte heller, alltså jag tänker också på dina reflektioner i byterna. Att om du ibland får, som du säger, en liten break liksom ändå, eller break, men att så här, att sen komma tillbaka in i det, att det blir liksom stora skiften. Alltså om man tänker utifrån dina känslor. Inte, och sen förstår jag, det är ju många olika känslor som du säger. Att det är
liksom. Men de förstärker det ju lite liksom. Att när det blir det där låtsaslivet emellan, så förstärker ju det ångesten till att igen ha barnen, för att nu ska jag in i det där igen. Och även om jag så här längtar efter barnen och vill ha dem där, så blir det ju mycket tydligare emellan på något sätt. Och där jag inte tillåter mig att leva och slappna av emellan på samma sätt som jag skulle önska. För att funkislivet är ju hela tiden med mig, för att jag så här, oj, nu är det bara två dagar kvar, nu är det bara en dag kvar, och nu ska jag liksom. Så det blir ju väldigt, det blir ju, hade jag levt i det hela tiden, så blir det en annan balans och ro på något sätt än vad det blir. Sen så nu låter det som att jag klagar. Det gör jag inte. Jag har det jättebra många stunder både med och utan barnen. Liksom, så det är inte så. Men just de känslorna du pratar om, svar jag, är ju mycket tydligare.
Ja. Mycket tydligare. Det är ju inte så konstigt. För man, då får du ju liksom testa på. Är man i funkisbubblan? Och så köttar man bara på. Och då är det ju så här. Man stålsätter sig. Det är så här det är. Men så fort man hamnar utanför den, för så tycker jag det är bara om jag är med mina andra barn på någon aktivitet eller någonting. Mm. Då kan man ju känna så här, aha, det är så här det är.
Att leka. Det räcker att fika med Holly och det funkar bra.
Precis,
eller någonting,
så liksom. Leker man så här, det är så här det skulle kunna vara. Och, så här, och det är ju oftast då den här sorgen kommer att så här, aha, det skulle kunna vara så här lätt. Eller vad man nu kan säga, alltså det skulle kunna kännas så här. Och sen så kastas man tillbaks igen. Det är ju liksom farligt att få
jo, men
testa
för också
på
det där köttandet du pratar om. Om det ligger liksom på en 10 i vanliga livet. När man kommer ifrån så hamnar det på 15 när man kommer tillbaka.
Mm. Ja, exakt. Det börjar liksom i uppförsbacke liksom då liksom.
Så att det, när man håller på hela tiden så går man inte in i det lika mycket och lika
exakt.
Hårt. Det blir en del av en liksom på ett annat sätt.
Ja. Nej, men så det,
men det är väl lite som att säga så här, om man ska jämföra med någonting, men man åker på semester och man är ledig och man är utvilad, man har det skönt och det är trevligt.
Ja.
Och så kastas man tillbaks till jobb eller skola eller vad det är. Ja. Det är en jävla käftsmäll liksom. Från
att det finns ju inga arbetsdagar som är så långa som de som efter semestern.
Nej, och man är trött och man ska upp på morgonen, man ska ställa. Och precis så är det ju här. Alltså man får smaka på det här lite lättare eller vad man nu ska säga. Mm. Det finns ju utmaningar i det livet också. Så att det är ju inte så liksom svart eller vitt.
Nej, men så är det ju.
Men man får testa på någonting annat. Mm. Och då blir det så påtagligt. Och det är väl då också man kan bli väldigt så här ledsen över att det var så här det var. Man blir så påmind av det på ett sätt som man inte blir
verkligen.
Om man bara är i det.
Nej, och det var det jag tänkte, för jag har tänkt på att så här, de senaste, liksom, senaste tiden att det har varit tydligare för dig. Och vissa sorger har varit kanske lite tydligare, har jag upplevt det. Det kanske inte har varit så att de kommer och går för alla oss liksom, i perioder.
Sen har ju barnen också, de är ju i puberteten och det är ju väldigt tydligt.
Ja, då blir det ännu starkare.
Hormonstinna där hemma.
Det var faktiskt en av våra lyssnare som jag träffade igår där på fotbollen, jättegullig tjej som håller på med hormoner, håller på med så här lite holistisk vad man nu kallar, och då var det just att hon jobbade mycket med liksom, dels höll hon på med hypnos och sen så var det med hormoner. Det var så spännande att höra, man hade velat liksom få en analys, men vi hade inte tid för det igår.
Det var lite annat runt omkring.
Kvinnor också. Ja, det var fanns lite annat runt
omkring. Kvinnor också där. Det här har ju du pratat mycket om.
Nej, men hon jobbar kanske mer med klimakterier och så. Men det var så spännande just när hon pratade om hur lite vi kan om våra kroppar, hur de funkar. Och,
Så henne vill jag bli kompis med.
Ja, men hon...
Ni får bjuda in henne i podden.
Ja,
vi får göra det. Ja, men hon var väldigt härlig. Mm. Och hennes son ser lite grann ut som Kalle gjorde för några år sedan. Det var jättegulligt.
Nej.
Hon var så söt.
Gulle.
Och jag hänger ju med din faster. Visst är det din faster eller moster, Petra?
Jaha, jag på Friskis.
Ja, är det faster eller moster?
Det är moster. Faster, det är min faster Kristina.
Faster. Ja, hon är rolig tycker jag. Vi hänger på Friskis. Och hon berättade att hon så här gick och promenerade och lyssnade på våran podd.
Ja.
Och hade så här skrattat högt åt eran cirkus när ni var helt crazy på julafton där.
Ja, med dinosaurierna. Så de hade det lugnt på landet och våran kaosiga julafton. Ja, vad sa hon?
Nej, men hon hade gått och lyssnat och skrattat högt för sig själv. Och hon hade liksom mött tonårstjejer som hade tittat konstigt på henne. hon är så härlig.
Jag minns henne från bröllopet, hon var väldigt härlig. Även hennes man.
Ja, de är jättehärliga.
Hörrni, nu hinner inte jag med längre, för jag ska upp med tåget till Göteborg.
Ja, jag måste till Friskis. Vi hörs då.
Ja, du går och tränar och jag sätter mig och klipper det här så våra lyssnare får lyssna på den här härliga podden.
Ja, du är en sån klippa, Petra.
Jag är en sån klippa. Hörni, puss och kram och vi hörs om 2 veckor igen då.
Puss, puss.
Tack för att ni lyssnade. Ja, hej då.
Yeah. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.